Hej och välkomna vänner.
Nej, för
var lite pastor. Ja, lite. Vi frågar. Hej och välkomna till avsnitt 124 av podcasten En präst och en mammut. Med mig som kallas mammut och för dig som är vig till präst.
Ja, och heter Kjell.
Kjell heter
ja. Hur, ifall det är någon som på 123 avsnitt inte har uppfattat våra namn.
Nej, och vilka
det kan hända att det kommer någon ny också.
Ja. Jag vill bara än en gång, vi har nämnt i några avsnitt här nu som har varit, så vill jag tacka för respons.
Ja.
Det kommer ju fram, folk, både kommer fram och hör av sig på olika sätt. Det är roligt.
Det är jättekul. Senast idag så var det faktiskt en som kom fram och pratade om podden.
Ja.
Så det var roligt, verkligen.
Det uppskattar vi, för då vet vi att vi är på rätt bana, vet vi inte, men du vet att folk lyssnar och tycker det är bra, intressant. Tack för att ni har ris och ros, och kom gärna med tips på ämnen och gäster och allt mellan himmel och jord.
Du vill, kanske själv vill vara med i podden?
Ja.
Det hör av er.
Ja, så hör av er om du vill gästa. Du är varmt välkommen. Så kan vi hitta på något kul att prata om.
Absolut.
Hörde du, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det rätt så bra, tycker jag.
Vi satt ju här innan vi satte på räck och sa att det har inte hänt något i mitt liv.
Någonting i mitt liv. Sen det rullar på, jag har ätit middag.
Ja. Alltså, jag har ätit
frukost och sett på tv lite grann. Och sådär. Ja. Nej, det har inte hänt några så här enorma omvälvningar i livet, så här. Det kan jag inte påstå just nu. Men det rullar på. Det här låter ju verkligen döden, men...
Nej, men det är kanske ett tecken på att allt är ganska bra, eller?
Ja, det så kan man ju se det. Ja. Så kan man ju se det. Speciellt, jag är ju en sån person som egentligen inte vill ha några förändringar.
Nej.
Brukar jag säga lite skämtsamt. Det är inte riktigt sant.
Men lite.
Alltså, om det är förändringar som jag inte har bestämt och som inte är del i det, då gillar jag det inte.
Nej.
Men om jag har varit med om det eller... tycker att men det här är en förbättring. Det är skillnad på förbättring och förändringar, tycker jag. Men om man bara så att nu, om man kommer som till exempel, jag tror alla vi har varit med om det någon gång, att man får en ny chef som kommer hit och tänker att nu måste jag stuva om allting på mitt sätt. Inte för att det behövs, utan för att jag vill göra det på mitt sätt. Och sådana, den typen av förändringar har jag svårt för.
Ja.
Nu har jag inte råkat ut för det just nu, men det har ju hänt under min...
Ditt yrkesliv,
Mitt yrkesliv.
Nej, men så är det ju. Och jag tänker att när vi inte har hänt så mycket, när vi inte har... Då tänker jag att då har det mesta varit bra.
Ja.
Och vad säger de oss? Vad har vi egentligen? Är vi mest gnälliga människor? Vi känner när det är dåligt vi inte tacksamhet när det är bra.
Ja, jag tror att ofta är det så. Att vi har... Det är mycket svårare att hitta på något så men allt är bra och istället för att man vad roligt det har verkligen, jag är nöjd, jag är glad, jag mår bra och så här. Men däremot om du eller jag hade råkat ut för någonting, någon dum person vi har träffat på tåget
men vad som helst
då hade man ju så här, jo idag när jag kom hit så
den
så
här,
rackan.
Precis. Och sen händer det ju inte alltså,
vi spelar in varje vecka.
Ja, vi spelar in varje vecka. Och det veckorna tuffar på. Och jag tänker så att det finns några saker i våra veckor som är intressant att diskutera här. Men det är ju sån vardag för oss. Så att man tänker inte på att det här kan vara någonting. Och ibland händer det ju något speciellt och då tar man upp det. Men annars har det liksom det tuffar ju på, så att säga.
Bara en sån sak som att jag var igår, tjänstgjorde igår söndag i min kyrka. Och vi hade gudstjänst för små och stora, det vill säga familjegudstjänst kallar vi det förut. Det är alltså specialinriktat på barn och barnfamiljer. Och det var i princip full kyrka, glad stämning, god korv efteråt, glada barn, fint, gott budskap. Jag predikade inte, utan det var vår pedagog som gjorde det. Och på sitt sätt så att säga, tillsammans med barnen. Och det blev jättefint och jättebra. Och det, så, nu sitter jag här och säger att nej, det har inte hänt något speciellt. Mm. Det här är något verkligen speciellt. Mm. Det är en fantastisk Guds närvaro i den kyrka där jag tjänstgör. Mm. Och det är väl värt något.
Absolut.
Men det är kanske inget man sitter och berättar. Det är ju så liksom, som sagt. Man,
tänker
det,
också,
och speciellt också, om vi försöker vara lite roliga så här. Så att, ja, så, då det, blir det roligare att berätta om något som man kan gnälla på.
Ja, så är det. Det går inte så bra med det roliga. Men jag tänker så här. Att, så vill man inte låta... inte det lite så att man inte vill låta för mer... Säger man så?
Ja, så kan man säga. Ja.
Alltså så att man att det inte ska bli skryt. Alltså vi gör mycket bra saker. Men vi fokuserar, och det är ju egentligen dumt att vi ofta fokuserar på saker som är det finns brister i, som finns förbättringsområdet för vara snäll nu.
Ja, just det.
Medans saker som är bra som vi kan vara egentligen stolta. Ibland tar vi upp sådana saker, men jag tror att det
är... Nej, det är vanligt att vi hittar något som blir fel på. Ja. och det är ganska... Det är så att säga det om oss, liksom. Men,
ambassadörer för Svenska kyrkan, den här Sveriges största organisationer, liksom, ja, som vi arbetar för och som är våra samarbetspartner. Tack för det, Svenska kyrkan.
Och som vi tycker mycket om,
ja, men massor. Men det kanske det känns tråkigt.
Kyrka,
och där är vi då på ett sätt inte bättre än någon annan nyhets någon annan sammanhang. För att titta, skannar man av Aftonbladet, Expressen, vad som helst, eller kolla på vanliga nyhetssändningar på TV, så är ju 9 av 10 är ju någonting som är dåligt och fel liksom.
Ja, just det.
För att just dels det. För att det ger mer klick och att folk vill liksom gotta sig som människorna vill gotta sig i saker som inte är bra. Och jag tänker, och då är ju inte vi bättre heller.
Nej,
saker precis. Vi tar upp och sådär, artiklar och grejer och ämnen så. Det är mycket som är hallå, just det,
som är det, antingen som är knäppt som man kan skratta lite åt det, eller som är dåligt. Men så är klart att vi har tagit positiva saker också, men om man skulle göra någon sorts statistik så kan man tänka att vi kanske är mer negativa än positiva.
Sitter det någon statistiker där ute och vill granska våra avsnitt och se hur mycket positivt, hur mycket negativt?
Ja, precis. Välkomna att höra av er.
Välkommen att medverka och läsa upp ditt resultat.
Medan vi går härifrån. Det har varit på ett evenemang idag, det kan jag säga, som heter Uppdrag Framtid. Det är sådana pigga namn som kyrkan ger åt sina evenemang. Och det... Både guld och mindre guld och sådär. Men vi fick ett föredrag av Mikael Kurkiala.
Som något är finsk?
Ja, den lät som att han var finsk också. Och jag, nu kommer inte jag ihåg hans titel, så jag ska inte ens försöka. Det spelar egentligen ingen roll i det här sammanhanget. Han pratade om det här med att allt går fortare. Det är ingen ny upptäckt. Utan att vi ska hinna med allting mycket fortare. Och vi ska... förr så kunde man säga att vi är, varje människa är som ett kapitel i en stor bok. Alltså vi är en del av något större. Nu för tiden så säger vi att vi är hela boken. Det tycker jag var rätt intressant. Att vi är så väldigt, som vi har varit inne på 100 gånger, så väldigt individualiserat. Så att man ser bara sitt eget och sig själv. Och man ser inte sig själv som en del av världen på samma sätt. Och så var det som var väldigt tydligt som han la fram ett sånt här citat som man ju ofta hör på pendeltåg eller flygstationer, flygplatser. Undvik att låta en obekant människa hjälpa dig med bagaget, ungefär så. Mm. Och han sa, det man gör här, det uppmanar oss till att känna misstro mot våra medmänniskor. Och så hade han funderat om det vid kyrkans roll såklart i det här, hur vi kan motverka och vad vi kan göra och så här. Men det där, just det där var så väldigt träffande tycker jag, för det är verkligen så. Och man reflekterar ju inte över, utan vi får de här hela tiden. Att se upp nu, så att nu är det ficktjuvar här, så att se upp så är ingen obekant är i närheten. Och vad leder det till? Det leder till hela tiden är såklart på vår vakt och funderar. Liksom, kan det här? Och det är ju likadan själv, absolut. Är det någon som vill åt min väska nu när jag ställer den ifrån mig, att det kommer någon i närheten, tänker de ta den här, tänker man göra, ska den här göra mig någonting nu?
Just det, ja, det där är faktiskt väldigt intressant. Jag var på centralstation häromdagen och då var det stod det både lappar, sån skriven information, och så sa de det i högtalaren tidsomtätt att man skulle se upp för för ficktjuvar.
Ja, just det.
Ja. Och vad gör det med vårt samhälle?
Nej, men precis. Vad gör vi?
Vi isolerar oss ännu mer i oss.
Misstänksamma mot varandra hela tiden. Jag tänker på min mamma, hon fyller 80 nästa år. Hon säger, jag litar inte på en annan människa i hela världen. Så jag litar bara på mig själv. Och det är ju fruktansvärt, tycker jag. Vilken sorg och vilket fattigt liv att inte kunna lita på en annan människa i världen. Så att, och är det, om det finns många som hon, så blir ju samhället, alltså, att vi verkligen inte litar på varandra överhuvudtaget. Och det är klart att, och så kommer liksom kyrkan och säger att alla är, vi är goda innerst inne, vi har en god grund och Gud finns i oss alla och så här. Det är klart att det är inte det hippaste budskapet som vi kommer med som kyrka i det här samhället. Och det var väl lite...
Vad kan vi göra där då?
Ja, vad kan vi göra där? Ja. Alltså, jag, på något vis, det är det som man tänker också på lite grann, vi pratar med konfirmander om att det är viktigt att man vilar, det är viktigt att man lägger ifrån sig telefonen, det är viktigt att man inte är nåbar hela tiden. Han hade någon sorts statistik på att barnens besök i skogen hade halverats på, för nu var 15 år eller något sånt där. Man går inte ut i skogen, man har ingen intresse av det. Du och jag vet ju att vi hade flera år pilgrimsvandringar med konfirmander som vi tyckte liksom att ja, men det här är väl fint och de får gå fjärran från allt stress och sådär, men de själva blir bara stressade av det, för de klarar inte av det där liksom. Vi vill tillbaka, vi vill inte vara här ute liksom. Och det är ju en,
man håller på att lansera nu, såg jag, jag fick väldigt blandade känslor, jag vet inte om jag har tagit upp det här, men man håller på bygger lekparker som är liksom skärmbaserade. Mm-hmm. Lite för enkelt sagt då.
Okay.
Men typ då så ska det finnas så här, ja, men tänk dig att det står på ett litet område 10 stycken stolpar, och så när den börjar lysa så ska du springa och trycka på den. Mm-hmm. Och så lyser nästa. Alltså som en cool lek, just det, fast du kan vara själv liksom.
Ja.
Så här, som man kan se på om det är på något evenemang där det finns den här, man ska skjuta en fotboll snabbt, alltså så hårt som möjligt, och så att det ska finnas såna i lekparken. Det här var ju en mässa, så att det var ju inte imorgon det skulle
ställas
liksom.
Just.
Och jag tänkte, ja, men får det folk röra sig, eller blir det bara att det är ännu mer är låsta vi att vi måste få saker hela tiden,
alltså,
hämmar det vår fantasi? Ja, det gör det nog. Ökar det vår barnens rörelse, eftersom att de baserar på att det ökar så mycket med fetma och sådär.
Ja, just det.
Ja, men det kan du göra. Så att det behöver inte vara liksom svart eller vitt.
Min första känsla var att jag fick ont i magen.
Ja, men det kan bara bli det att folk går ut.
Kanske att det är
så. Men det är garanterat... Nej, jag tror i alla fall att det hämmar fantasin.
Ja, men det måste ju göra det. Och det är väl det som på något vis som är kyrkans liksom dilemma. Vi kommer och säger saker till konfirmanderna. Ungdomarna som vi dels av erfarenhet men också utbildning och så vet, så här, det här mår man bra av och så här.
Mm.
Vi säger det till konfirmanderna och det är som en helt annan värld för dem, för det här, nej, så här är det inte, det kan ni säga som är 30 år eller vad man är, äldre än dem, men för oss är det inte så. Och det, vi gör ju det av någon sorts uppriktig övertygelse liksom, att ja, men det här kan man må bra liksom. Så här gör man. Men nej, ni kanske gör det, men vi gör inte det. Och det, nej, men det blir svårt sitt för kyrkan att hitta fram där. För mig är som vi också har varit inne på 1000 gånger, för mig kan det vara skönt att avkoppla. Jag kan ligga i tystnad och titta i taket. Toppen, skönt. Ett tag, inte dygn.
Inte veckor.
Inte veckor.
Men en stund. Sånt mat.
Ja, nej, det går inte.
Nej.
Men för dem, nej, men det går inte. Det blir bara stress. Så att, ja. Mm. Men det var intressant just det här med att vad är det för samhälle vi håller på att bygga?
Ja, ja. Och hur ska kyrkan kunna ha en vara relevant och ha en plats där?
Ja.
Det är viktigt alltså.
Ja, verkligen. Det tror jag är en av våra stora utmaningar liksom. Ja. Hur kan vi vara relevanta när det vi säger stämmer nästan ingenting ihop med det som ungdomar till exempel håller med om liksom.
Nej.
I första läget. Sen kan det kanske komma någon sorts Man kan ändra sig med tiden så att säga. Men det är svårt att nå fram med saker som låter helt vansinniga. Är du dum eller ska jag vara tyst i ett dygn? Liksom? Ja. Eller ska jag lägga ifrån mig telefonen? Nej, varför det? Den sitter fastväxt i min hand. Så är det. Ja, hej. Mm. Intressant var det i alla fall.
Kjell.
Ja.
Vi har fått en sponsor.
Vi har fått en sponsor.
Vi har ju en samarbetspartner som är Svenska kyrkan i Sollentuna.
Ja.
Som har varit vår samarbetspartner ganska länge. Men nu har vi fått en sponsor.
Mm.
En företag.
En företag.
Ett företag. De kommer dra tillbaka sin efterdrag. Nej, men skämt åsido. Det är ett företag som du och jag har haft en hel del att göra med på läger. Och jag har haft lite andra, ännu större läger och evenemang där vi har använt oss av det här företaget. Som heter Stage and Event Light.
Just det.
Och jag...
Det har man att det är en ljusfirma.
Ja, precis.
Stage and Event Light.
Precis. Och den här filmen har vi använt oss av och är supernöjda. Och nu vill de liksom satsa lite på kyrkans värld.
Mm.
Stage and Event Light är ett företag som förser Sveriges scener med professionell ljusteknik. Med två stiftprostsöner som äger företaget och anställda som är aktiva inom kyrkan vill vi nu nå ut till dessa delar av vår bakgrund och nutid. Nu när vi börjar närma oss juletider och julkonserter står för dörren vill vi hjälpa er era församlingar att få till den där extra julstämningen i era lokaler på ett smidigt och enkelt sätt. Vi kan till exempel erbjuda en smidig och enkel armatur som är batteridriven som ni lätt själva kan ändra inställningar på med hjälp av en fjärrkontroll. Med dessa armaturer kan ni själva belysa era lokaler för att skapa just er känsla till konserter och andra evenemang. Hör gärna av er till oss så tar vi fram en lösning för just er. Och de här har hjälpt oss supermycket när vi har varit ute som sagt på läger och gjort stora evenemang. Superproffsiga och väldigt trevliga att ha att göra med. Man kan gå in på stageandeventlight.se eller så hittar man dem på Facebook under samma namn.
Ja, jag hörde just att armaturen där är batteridriven. Jag hoppas att det inte är iPhone som gör de här batterierna.
För att det kommer inte hålla så länge.
Då lägger ljuset av.
Jag har tagit reda på lite mer om de här lamporna då. Det är att de är otroligt lättskötta. Så okay. Att man kan hyra dem till sin konsert så. Och sköta dem själv. Så man behöver liksom inte ha så mycket förkunskap. Utan man rattar med fjärrkontroll och får det väldigt enkelt. Så är ni på gång någon kyrka och ska ha någon julkonsert eller annat. Så hör av er till Stage and Event Light. De kommer vara våran sponsor under några avsnitt framåt. Hörru du Kjell, vad har vi mer att vi vill prata om idag?
Att vi vill prata om idag? Ja. Jag har plockat någon artikel här ur Kyrkans Tidning. Kommer du ihåg att vi för ett antal avsnitt sedan pratade om ett lutherbord som skulle skänkas till kyrkan i Uppsala, domkyrkan i Uppsala? Som ett liksom påminnelse om reformationsjubileet som är i år, 500 år sedan Luther spikade sina teser.
Fortsätt,
så skulle man ställa upp ett bord, ett konstverk utanför domkyrkan i Uppsala. Som då är tänkt, det är ett konstverk, men man ska också kunna sitta där och prata med varandra. Samtalet i Luthers anda då. Och det skulle kosta miljoner.
Ja, för när vi hade den här uppe för ganska många länge sedan så tyckte vi att det var ganska dum idé att lägga pengar på.
Ja. Och nu visar det sig att domkyrkoförsamlingen också tyckte det.
Ja.
De vill inte ha det här Lutherbordet, står det här nu. Ärkebiskopen bjuder Uppsala pastorats kyrkoråd på brunch för att diskutera reformationsbordets framtid. Ett konstverk som Uppsalas domkyrkas församlingsråd inte vill ha. Nu väntas frågan, bordläggas igen, står det här. Verkets namn är Bordet och ordet och det var tänkt att det var en del av uppmärksamhet av reformationen, ja precis. Men Uppsala domkyrkoförsamling vill inte ha något konstverk. De skriver så här till pastoratets kyrkoråd alltså. Det här reformationsbordet skulle dels störa vyn över domkyrkan. Vilket det gör kan man se på en skiss som vi har med här på till artikeln. Och det kan också få få medlemmar att ompröva sin kyrkotillhörighet. Det vill säga folk går ur kyrkan när de fattar hur man använder sina pengar. Och kostnaden 4 miljoner.
Ompröva sin kyrkotillhörighet. Det var
ett fint för mig. Ja, de går i kyrkan helt enkelt. 4 miljoner skulle den här kosta.
Ja.
Och det är ren provokation, skriver det här domkyrkoförsamlingen. Därefter konstaterar de att de tackar nej till gåvan. 4 miljoners domkyrko, eller vad heter det, Lutherbord vill inte församlings... Nej.
Alltså det är en vansinnig massa pengar.
Alltså det är galet.
Alltså konstverk och sånt, ja, det kostar ju, det
ja,
vet
det
vi
gör och, det. Och i, konst i all ära, ja. För det är trivsamt med konstverk. Men allvarligt talat, man kan köpa ett bord och 4 stolar på Ikea och ställa ut där,
ja.
Om det är samtalet man vill
främja. Ja, precis, liksom. Ja, men på riktigt.
Är om det är samtalet man är ute efter, ja.
Du skulle kunna lägga 40 000 och få jättebra utemöbler och
ja,
kunna sitta
ja,
där
det,
och
det.
Samtala. Och ha sparat väldigt mycket. Jag förstår inte hur man tänkte här liksom.
Nej, det här är helt ofattbart.
Ja.
Och kyrkorådets ordförande här, hon säger att det är dumt att söka strid. Alltså hon vill ju ha bordet.
Mm.
Jag önskar att man ville förstå att detta inte är ett stort och hemskt ingrepp i miljön, säger hon. Men det, miljöaspekten är väl en liten del av det hela. Men just att kostnaden är fruktansvärd. Jag tycker för övrigt att för att uppmärksamma att vi har hållit på med podden i 3 år, så tycker jag att den församling som vi tjänstgör i skulle ju sätta upp en stor poddmikrofon ute på torget för att uppmana till killgissande.
Ja.
Så kunde sitta och samlas, killar kunde sitta och samlas runt den
mikrofonen
och gissa saker med varandra.
Eller resa en sån här byststaty. Är det inte så när det är huvud och lite sådär?
Ja, alltså nu lät en byststaty lite som att det var
brösten. En byst. Nej, men jag tror att den heter
bysten. Ja, en byst. Ja, precis. Det är bara huvudet liksom.
Ja, av oss två här.
Ja, verkligen. Verkligen. I guld,
ja,
tänkte jag.
Ja. Om man vill lägga 4 miljoner på en annan.
Ja, just det. Något som är mer värd.
Nej, men det här
är helt vansinnigt. Ja. Det är helt vansinnigt.
Ja. Vill du som har, tycker att det här är bra, vi kommer hit och diskutera saken, är du varmt välkommen.
Absolut. Kom och prata Lutherbord.
Ja.
Det finns en artikel också här i Kyrkans Tidning som Bo Larsson har skrivit. Han är docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Rubriken är Gud generösare än kyrkoordningen? Och det får vi på något vis, oavsett om man läser resten av texten, så får vi hoppas att Gud är generösare än kyrkoordningen. För annars är vi riktigt illa ute.
Mm. Men annars upplevde du också att kyrkohandboken var ganska generös. Förslaget att man fick välja ganska mycket själv.
Ja, just det. Det är ett generöst utbud av olika valmöjligheter i kyrkohandboken.
Ja.
Kan man säga. Det fanns en artikel om kyrkohandboken också. Jag tänkte att nej, jag orkar inte tugga kyrkohandboken en gång till och ingen är intresserad av våra lyssnare. Så att jag tog inte med den. Men det, så är det. Absolut. För den debatteras ju ordentligt på kyrkomötet. Och kommer troligen att antas trots all kritik, så blir det nog så. Men det här handlar inte om kyrkohandboken. Utan det här handlar om dop och nattvard. I många församlingar finns det tillhöriga som inte är döpta, såklart. De betalar sin kyrkoavgift men är formellt utestängda från nattvardsgemenskapen. Ska vi ha det så, frågar Bo Larsson. Där någonstans. Egentligen är det inte så. Det är frågeställningen. Det är ju nämligen så här att för att ha tillträde till nattvardsbordet så måste man vara döpt. En del präster säger i samband med att man ska dela ut nattvarden, så säger de att nu är alla döpta välkomna fram och ta emot nattvarden.
Mm.
Jag säger aldrig det. Och de flesta tror jag inte säger det, utan man säger nu kommer vi fram och ta emot nattvarden.
Allt
är tillräckligt. Sen är det ju så att, som sagt, för att få så att när vi är på läger.
Ja, men då säger du det.
Då är jag tydlig med det. Ni som inte är döpta än, för det är alltid någon som inte är.
Ja. Men där blir det också ganska fint, tycker jag. För att jag tycker inte att det är exkluderande där.
Nej.
För att du säger, för vi firar flera mässor. Mm. Och oftast så döper vi dem ju under läget.
Ja, just det.
Och då är det första mässtillfället. Mm. Och så säger du, ja men ni som är döpta, ni är välkomna fram. Och sen när det är mässa nästa gång, då har de ju oftast då blivit döpta. För att vi gör det mitt på det.
Just det.
Mm. Och då tycker jag, då blir det en fin inbjudan. Det blir någonting mer speciellt.
Ja, just det. Jag tror också att det fungerar. Och plus att jag är noga med att säga att de också får komma fram till nattvarden.
Ja, självklart.
Fast inte ta emot brödet och vinet. Men de får en välsignelse istället, ja, om de vill det. Och det, de väljer ofta att göra det.
Mm.
De odöpta då, komma fram och vara med i alla fall och så. Mm. Men däremot inte bröd och vin. Och sen då, desto större kan man ju säga blir det sen när vi har firar andra eller tredje mässan.
Mm.
När de verkligen kan gå fram. För det, då gör ju nästan alla det. Mm. Mm. Väljer att gå fram och ta emot nattvarden. Så att, nej, men jag håller nog med dig där. Det är en speciell stämning på läger som gör att det här blir inte exkluderande.
Nej, men jag tycker det känns helt... okej, okay. Så är min känsla i alla fall när vi är ute och gjort det mycket.
Men generellt då, ska man säga det? Alltså, är det viktigt att man är döpt för att få ta emot nattvarden?
Jag tror ju inte att Gud tycker det.
Nej.
Så.
Nej, han säger ju inte det. Jesus säger ju inte i instiftelseorden eller så.
Nej.
Att ni gör det här, ni är döpta.
Nej. Nej.
Utan han säger, gör det här och minns mig. Ja, typ. Ja. Så.
Och det är väl en hur utbrett är det? Alltså i Svenska kyrkan är det ju så, men är det så i andra samfund också? För jag har ju firat mässa nattvard i andra kristna samfund, och där har jag aldrig hört orden sägas.
Nej.
Att det skulle vara... Men hellre hör man ju nästan aldrig det här heller.
Nej, alltså, exakt. Så, det är nästan vet ju det är väldigt få präster som säger det. Men det finns de som gör det. Jag tror vi har haft i den här församlingen dessutom som har sagt det. Men det är inte vanligt. Det är inte det vanliga. Det är det inte.
Tror du det var så här förr att prästen visste ju då vilka i sin församling som inte var döpta? Nu är alla välkomna utom Larssons två oäktingar.
Så tror jag inte att det var.
Nej,
det tror jag
inte. Inte ens gamla präst.
Nej, jag tror det också. Men att det var väl förresten rätt så otänkbart att man hade några
odöpta
vuxna som var, eller stora som var odöpta. Mm. Kanske. Men det är... I katolska kyrkan kan jag vara nästan säker på att det är så. Det här, nu killgissar jag ju såklart.
Mm.
För jag är inte katolik, jag är inte ortodox. Jag vet inte egentligen. Men jag tror det därför att eftersom jag som präst vigd i Svenska kyrkan inte får ta emot nattvarden i katolska kyrkan för dem.
Mm.
Om de frågar eller om jag säger eller så. Det är väl samma där, det är inte alla som frågar där heller. Men eftersom jag vet att det är så respekterar jag det och går inte fram. De få gånger jag har varit fram varit i katolska kyrkan och firat mässa. Men så jag, eftersom jag som är präst inte får ta emot nattvarden för att jag ändå inte är katolik och är därmed inte äkta troende och äkta präst så att säga. Så gissar jag att man bör vara döpt för att ta emot nattvarden där också. Men som sagt, det är bara en gissning. Det har inget fakta som stöder det. Jag är
nog kommer jag blotta din okunskap här eventuellt. Framförallt blotta min egen. Har det funnits för att det var bara män som fick ta emot nattvard?
Tror jag, alltså nu gissar jag igen.
Ja.
I Svenska kyrkan tror jag inte att det har förekommit.
Nej.
Det här borde man kunna kolla upp på något vis.
Såklart, men nu sitter vi
live och kan inte kolla någonting. Vi har telefonen på flygplansläge och sådär. Så det går ju inte. Men
vi kan låta det vara. Vi vet inte. Men jag har inte hört det, så jag tror inte heller.
Nej, alltså vi borde ha vetat det om det har hänt. Vi borde ha vetat eftersom vi vet allt om kyrkans historia.
Ja.
Nej, men det är en sån stor sak så jag tänkte på något
vis känns som att förlåt, fortsätt där du var.
Nej, men jag skulle bara säga att jag är noga med det eftersom jag är prästvigd i Svenska kyrkan och det här är de regler som gäller i Svenska kyrkan. Att man ska vara döpt. Men som sagt, jag skulle aldrig fråga jag säger aldrig så i en mässa att ni är döpta eller sådär. Jag skulle aldrig någonsin fråga, är du döpt om någon kommer fram och vill ta emot nattvarden? Men eftersom det är en ordning som är så ja, då håller jag på den. Men det är bara för att det är en ordning i min kyrka, så att säga. Alltså, Gud, jag tror som du säger, jag tror inte Gud bryr sig.
Nej.
Det tror jag inte, utan
Jesus säger, gör det här till minne av mig.
Ja.
Punkt. Inte vicka eller
utan jag tror att om det kommer människor vill komma fram till nattvardsbordet, ta emot bröd och vin, dela gemenskapen, ta emot Jesus, så tror jag Gud är jätteglad för det.
Självklart.
Gud säger inte, nej, du får gå härifrån för du är inte döpt. Det är jättesvårt att tänka mig, utan det är en form av exkludering som vi har bestämt, så att säga, kyrkan har bestämt.
Varför det?
Ja, de är ju varandras förutsättningar på något vis, men det här finns det säkert också något väldigt fint skäl till. Tidigare var det ju inte ens, det var ju inte dop, utan det var ju konfirmationen som gjorde det. Man fick ju inte ta emot nattvarden förrän man var konfirmerad.
Just det.
Jag kommer inte ihåg om det var typ 1985 eller något sånt som det ändras. Eller så pass sent, tror jag. Nu är jag också ute på vanligt. Men det är helt säkert att förut var det konfirmationen som gav till det nattvardsbordet. Så när man konfirmerade så fick man ta emot nattvarden för första gången. Det var någon stor händelse då, så att säga. Och så, för det märker man ibland, så är det folk som reagerar över att det kommer små barn fram och tar emot nattvarden. De tycker att det är fel liksom, att små barn får göra det. Men det har jag absolut inga problem med. Även om de förstås inte förstår riktigt vad det är de är med om. Det är någon som, kan jag få ett kex till eller sådär som händer, men vad gör det?
Men de kan ändå förstå en stämning.
Ja, absolut, och de är med, de deltar i gemenskapen, och mamma och pappa kanske eller någon är med där framme och de får vara med liksom, så att det är bättre det än att de skulle sitta kvar i kyrkbänken. Varför fick inte jag vara med för det? Jag tror att det är jag följer de regler jag
men
jag tror inte att Gud skulle sätta de reglerna.
Nej, för det har vi pratat om dopet också. För vem skulle...
Ja, precis. För vem skulle döpt man? Är det för vår skull eller för...
Är de odöpta glömda? Nej.
Ja, absolut, verkligen inte.
Nej. Så det... Ja.
Nej. Nej, men det här var en intressant fråga. Som Bo Larsson här som har skrivit den här artikeln i Kyrkans Tidning.
Mm. Och han då tycker att det kanske framgick, men du har glömt bort det vi inledde. Men att han tycker att, vadå? Att det ska...
Ja, han tycker, han vill nog mest väcka frågan.
Debatt eller
fråga. Ja, för att han, just det som hans poäng är ju här, just det här med att de betalar kyrkoavgiften men får inte delta i nattvarden.
Just det.
För att det kan man ju göra även om man inte är döpt. Men däremot så får man inte vara med i nattvarden. Och jag tror att det är det han vill... sätta fingret på något vis och visa och fundera hur ska vi göra här.
Ja, men nu har vi de reglerna, det är bara att följa det i punkten, men på det. Men det är också konstigt att ha en så pass central, det är som så pass central del i vår mässa.
Ja, just det.
Det är det som gör att det blir en mässa och inte en gudstjänst.
Att
det finns ett exkluderande moment. Sen att ingen blir... Här i alla fall.
Rent praktiskt så är det inte många som blir exkluderade. Men,
och folk kanske inte vet om det heller.
Nej.
Det är för som inte säger det liksom.
Jag kommer ihåg när jag faktiskt var hem. När jag hade, då var jag ju vuxen. Alltså jag hade träffat min nuvarande fru då. Och vi gick på en konfirmation kanske i någon släkt. Ja. Så här. Och då gick jag fram och tog nattvarden. Och det var ju långt innan jag prästvigdes eller började plugga till präst eller något. Och berättade det sen för mamma när jag träffade henne att jag var tog nattvarden. Men det fick du väl inte? Du har ju inte konfirmerats liksom. Men det hade jag inte då, för jag konfirmerade sig som vuxen. Hon reagerar på det, men jag tror inte annars att... de äldre i församlingen kan nog känna till det och kanske tänka det att det fortfarande har med konfirmationen att göra. Men nej, om vi bjuder in till nattvardsbordet, kom hit, var med i vår gemenskap... Vill du ta emot Jesus i form av bröd och vin?
Mm.
Det kan inte vara något negativt i det. Liksom. Det kan det inte. Jag kan ju nämna bara som hastigast här att Kristdemokraterna har ju haft riksting. Och här har man då haft det lite... Grunden för Kristdemokraterna är ju kristendomen, så att säga.
Mm.
Bildades av Levi Petrus, Pingstkyrkan, från början. Och jag kommer inte att ägna någon uppmärksamhet direkt åt det här, men just att det har funnits krav från olika företrädare för partiet inför det här rikstinget att man ska ha tuffare asylpolitik, inskränkningar av aborträtten och så ska man införa förbud mot burka, har man lagt fram som förslag och motioner då till rikstinget. Men partiledningen gick emot det här och de flesta gick då på partiledningens linje. Så att det blev inget burkaförbud, ingen inskränkning av aborträtt och ingen förändring av asylpolitiken. Det fanns också förslag om att man skulle lätta på asylpolitiken, för det finns ju mycket kritik mot den politik som regeringen nu för att man utvisar folk till osäkra sammanhang så att säga.
Mm.
Och då fanns det förslag här också att man ville inskränka eller göra det lättare. Men det sa man också nej till. Så att,
det är lite knasigt här.
Mm.
Du hade lika väl kunnat sagt så här. Här är med tre punkter som SD hade på sin
absolut.
Agenda.
Absolut.
Faktiskt, ja. Rakt av då. Och utan att ge någon annan bakgrund. Ja. Bara så att, då hade du läst de där tre sakerna för mig.
Mm.
Och så hade du såhär, gissa parti. Då hade jag ju gissat på SD. För då hade jag tänkt att nu ska han... tagit upp det av någon annan.
Och det är intressant för det visar ju en hel del om hur samhället har förändrats de senaste åren just med hänsyn till bland annat Sverige.
Och det är ju inget konstigt. Ja, men så här, om det så många väljer att rösta på Sverigedemokraterna.
Jag
vet inte hur mycket de har.
Nej, det vet vi inte.
Skitsamma. Ja. Men jättemycket.
Mer än nödvändigt så ska man säga. Mm. Ja.
Och det är klart att då måste ju de andra partierna ta i de frågorna som folket alltså en stor anledning till att de röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Så det är ju inget konstigt. Jag säger inte att
det är inte bra. Men det är tyvärr
så.
Och att för 10-15 år sedan så hade ett parti som Sverigedemokraterna att de skulle sitta i riksdagen var helt otänkbart. Nu sitter de i riksdagen och det gör att debatten blir en annan. Nu kan vi öppet prata om de frågorna som de driver, det vill säga så hårdare invandringspolitik och så vidare.
Mm.
Så är det ju. Det här är kanske inte...
Tror du att kyrkan ska kunna hamna där? För här är ändå ett parti med kristen grund som heter Kristdemokraterna.
Ja, just det. Heter Kristendemokratisk samling från början. KDS heter det. Kristendemokratisk samling.
Ja.
Som sen byter namn till Kristdemokratiska samhällspartiet som nu är Kristdemokraterna.
Ja.
Så
är historien också.
Så är det utvecklingen också. Ja. Så därför hör man att det verkligen är ett kristet parti i grunden.
Visst,
kan man diskutera hur mycket kristendom som finns kvar nu. Men det finns, grunden är att det är ett kristet parti så att säga.
Precis.
Jag förstår, hur menar du?
Nej, jag vet inte. Om Sverigedemokraterna skulle få majoritet i landet, alltså det skulle bli allt bli liksom rätt så påverkat,
ja, gränser skulle flyttas.
Och skulle då även kyrkan kunna, är kyrkan, det vill jag gärna tro, men skulle vi vara den sista utposten då för motståndet? Men det har ju visat på att vi inte alltid liksom vänder lite kappan efter vinden, lite slarvigt sagt. Ja. Men jag har alltid stått upp för de svaga. Alltså det är ju,
just det, så är det ju.
Svårt men att spekulera
det var det som var en diskussion ju inför kyrkovalet, just att Sverigedemokraterna som ville satsa på kyrkan.
Ja.
Och driva kyrkan åt det håll som de själva vill.
Såklart.
Och det är klart att om det hade blivit så att Sverigedemokraterna fått majoritet i flertalet kyrkoråd och församlingar och så hade det ju kunnat förändra hur kyrkan jobbar, såklart. Men nu blev det inte så.
Nej.
De fick ökat inflytande, men inte så mycket ökat inflytande. Så att det verkligen betyder...
Nej, men jag tänker en framtid, om det går mer åt här hållet. Jag hoppas att det blir... Inte blir så, såklart, men de leker med tanken liksom.
Ja, ska vi ta och gå över till andakten här, så är det så att nu på söndag så är det den 20:e söndagen efter trefaldighet för alla som skriver upp det i sina almanackor.
Ja, och vi vet ju att det sitter teologer här och lyssnar.
Det gör det ju faktiskt.
Som får guld till sina predikningar. Ja, det var lite att ta i. Men vi vet, nu skämt åsido, vi vet att vi har... hjälpt folk som har kört fast inför söndagen.
Det har hänt
att man har fått en tanke kanske med sig från våran tankar.
Tack vare helig andes medverkan,
verkligen. Säga. Ja.
Det har hänt något mellan poddmikrofonen och lyssnarens öra, kan man säga.
Yeah.
Rubriken är i alla fall att leva tillsammans.
Ja, men vad spännande.
Det är mer som intressant än själva 20:e söndagen där.
Ja.
Jag läser ur Matteus evangelium. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Har vi varit inne på det förut någon gång, att vara profet i sin hemstad?
Jag vet inte att textmässigt, men vi har nog nämnt det i något sammanhang.
Jag vet att varje sommar sitter jag och pratar om det här med konfirmander. För att det, vi läser Markus evangelium där det här också finns med. Och då diskuterar vi ofta det. Och då har man ju inte riktigt hört det uttrycket alltid. Jag, för mig är det så självklart att det finns. Men är man 14 så kanske man inte har det. Så att där får man diskutera det här. Men ja, jag brukar berätta då att jag själv har varit, alltså hade svårt att bli profet i min hemstad. Nu kommer jag för andra gången i det här avsnittet in på min mamma, när hon var första gången och var med i en mässa. Som, det var under min utbildning, så att jag hade då klätt mig i liturgiska kläder och ledde mässan tillsammans med prästen då, som ju också, så frågade någon henne sen, frågade mamma sen efteråt, så här, ja, var det inte roligt att se Kjell nu så här på i liturgiska kläder och så här. Så. Ja, jag tycker han såg utklädd ut. Så. Ja. Det var lite så.
Ja, och det är väl inte så konstigt att säga. För att just i det fallet är det din som då tycker att du har klätt din roll som inte är du. För som att hon känner inte andra präster.
Nej, precis.
Utan då blir det en präst. Här är det min son som
är utklädd till präst.
Liksom. Nej, men lite sådär. Och det är väl det hela liksom grundas i. Med att vara profet i sin egen hemstad, att det är väldigt svårt. Folket du möter bär din historia och vet allt okristligt kanske.
Det kan jag
tänka bland mina vänner som jag växte upp. Jag har alltid undvikit. Ja, har det kommit upp så har vi berättat om mitt jobb och så, men det är en helt annan sak. Jag har ofta hållit på jobbnivå utan att på något sätt evangelisera i familj och
sådär.
För att de bär min historia, det blir bara knasigt. Det blir liksom, för att det är skillnad mot andra arbete. Alltså jobbet är ju som ett jobb.
Det är faktiskt inget så.
Vi har möten och vi har annat. Men den här budskapet, det blir, det är lätt att man tar på sig stora kläder då liksom. Eller tar på sig andra kläder då i det här fallet. Och ska försöka, så att jag tror att det är väldigt svårt. Och när, vad den här staden är, det kan ju vara väldigt olika. Det kan vara bara din familj, ditt lilla sammanhang, bland dina vänner. Och sen, det behöver inte egentligen ha något med geografin att göra.
Utan olika sammanhang. Liksom. Ja, men precis. Det här, men inte kan väl du det här? Liksom. Det har jag aldrig sett förut att du gjort.
Nej, precis. Och vem är du? Och jag tänker att det är nog svårare för de som inte finns i kyrkans gemenskap till vardags. För de som gör det, men de vet ju att vi har lika mycket fel och brister som alla andra. Och att det är på ett sätt en styrka också.
Ja, absolut.
Vi är vanliga människor, sen har vi det här uppdraget. Liksom.
Och sen är det ju andra områden. Det är ju inte bara kyrkans värde gäller, så att säga, att man profet i sin egen hemstad. Utan det kan ju också vara, om man så blir statsminister, så är det alltid någon som har träffat en innan man var och säger liksom han som inte kunde räkna i skolan så
han var kung, han som är dyslektiker. Han var typ född till kung.
Det var lite skillnad. Där hade han ingen som kunde säga emot, så att säga. Visste hur det var.
Men så är det med allt.
Ska du göra det där? Det är så det ser ut i vårt samhälle. Det är inte vårt samhälle, utan det är så det ser ut i oss människor. Vi har svårt.
Men det är här, de har ju sett den här parven. Gått och slagit spiksnätt och kissa på grannhuset kanske.
Där kommer jag inte bli alldeles snickare av honom.
Nej. Han kan inte ta betalt.
Det
där blir ingen ordning på den där pojken. Och sen blir han, kolla här då.
Och nu är han Messias. Prifot.
Men det är ju därför det är bra att vi är flera. Att man inte är ensam. Så att då kan jag var evangelist i din stad.
Ja, vi kan evangelisera hos varandra.
Nej, men det är viktigt. Och precis som vi blev sända Inte en och en, utan två eller flera.
Ja. Och det är ju all skämt och sidor, så ja, är det viktigt.
Superviktigt.
Faktiskt.
Ja. Vad ska vi få höra för sång idag?
Ja, att leva tillsammans.
Ja.
Och då tänker jag på Guds kärlek, alltså stranden. Det är inte min favoritsalm, men den passar bra i sammanhanget här tycker jag. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem. Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar, vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vid och ett oändligt hem. Och döm oss Herre, frisäg oss i domen, i din förlåtelse vår frihet är. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar, bland alla människor, folk och raser här. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vind och ett oändligt hem.
Tack så mycket.
Tack.
Och ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av En präst och en mammut. Och ni har det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingling.